Jag är glad att ni har suttit ner en stund, därför att då kommer ni orka med det här som vi har framför oss. Vi ska läsa två bibeltexter idag. Och den första är från Matteus evangeliet 21. Går det runt eller? Jag kan dra ner lite grann kanske. Matteus 21 först. Vers 1-11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då genast att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Och lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen, och andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Men sen ska vi läsa en annan text som jag aldrig har läst på första advent förut. Och det är den här, 23 kapitlet Matteus, och det är vers 37-39. Och då säger Jesus så här: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er, härefter skall ni inte se mig förrän ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen. Vi stillar oss en liten stund. Jesus, Guds son, tack för första advent. Och tack för de här gamla underbara sångerna som vi får sjunga. Tack att vi får se tillbaka på ditt intåg i världen och minnas det med glädje. Och tack Herre att du är även här mitt ibland oss. Nu vill du möta med oss. Tala till oss Herre. Genom ordet, det enda som kan förändra våra hjärtan. Be om det i Jesu namn. Amen. Det finns tillfällen då man inte är lika fri som annars när det gäller att välja bibeltexter. Och tro första advent och påsk och pingst och sånt där är sådana tillfällen. Och även idag, vi har ju läst en text som ni har hört många gånger. När Jesus rider in i Jerusalem. Jag har en god vän som jobbar på en begravningsbyrå i norra Sverige. Och han har väldigt många begravningar. Och när han berättar: nu ska jag iväg och göra se, jag ska dit och begrava. Så då brukar jag fråga honom: är det standardformulär 1A som gäller när vi pratar om begravningens uppläggning? Att det liksom, det ska vara på ett visst sätt och man gör så varenda gång. Jo, det är standardformulär 1A. Eller 1B säger han kanske ibland då. Det är lite annorlunda idag. Advent, den här texten vi har läst, det är standardpredikan 1A på advent kan man säga. Men när jag läste den här texten, då drogs mina tankar till den andra texten. För det finns faktiskt saker här som är väldigt lika. Och det jag vill göra, börja med en traditionell utläggning av Jesu intåg i Jerusalem. Jag vill koppla den till psalm 103 som vi sjöng alldeles nyss. Bred en väg, flika in den. Och sen vill jag landa i den sista texten. Och det kommer bli en oväntad avslutning. Jag tror inte ni har hört något liknande. Jag har själv aldrig hört något liknande någon gång. Så att det här ska bli jättespännande för mig också. Men ni ska pröva allt och behålla det som är gott. Jesus rider in i Jerusalem. När han gör det så är det en mäktig självproklamation om vem han var. Det var en uppfyllelse av vad Sakarja hade profeterat flera hundra år tidigare. Fröjda dig storligen du Sions dotter, höj jubelrop du dotter Jerusalem, Jerusalems dotter. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens båge ska utrotas. Han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Så när Jesus sätter sig på åsnan och rider in, då påstår han en massa saker om sig själv. Han säger, jag är Sions Jerusalems kung. Guds folk för dig, han träder en evig konung upp. Där har du 103 salmen igen, va? Han säger att han är rättfärdig och segerrik. Rättfärdighetens första och Davids hus den största. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Det är vad Jesus påstår. Han säger sig vara ödmjuk. En fridskonung kom på en åsna, men en vit häst satte man sig på, man var en härförare. Och kom för att lägga landet under sig. Och då sjöng vi, ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Och det välde han inviger är kärlek, blott och ljus. Eller hur? Hans lov av späda munnar, blott frid och nåd förkunnar. Han säger att han är den som ska tala frid till hedna folken och den som ska få herraväldet från Jerusalem ut till jordens yttersta gränser. Se folken kring dig bida att nå din salighet. Och han menar att han är den man ska höja jubelrop inför. Som vi sjöng i sången då. Guds löften är och sanna, nu ropa hosianna. Och kring jordens länder alla ska denna lovsång skalla. Ser ni här hur psalmboken har vävt in hela händelseförloppet i sin text också? När Jesus rider in. Och jag tror att han överraskade alla med det här. Han hade inte annonserat ut det. Han hade inte berättat för alla. På söndag ska jag rida in i Jerusalem. Se till att vara där. Detta var någonting som Gud fader hade planerat naturligtvis. Men Jesus gör det spontant. Han säger till lärjungarna, gå och hämta åsnan nu. Jag behöver den. Och helt plötsligt spontant så samlas folket de ser. Och de hade ju läst Bibeln och förstod, nu kommer kungen, han rider in. Han provocerade oerhört sin samtid genom att göra anspråk på vad detta. Och folket, om man läser Johannes evangeliet, de kallar honom till och med för Israels konung. När det satt en kung i borgen där inne i stan som hette Herodes. Mycket provocerande. Folket delar sig nu i två läger. Folkskaran och de skriftlärda översteprästerna. Om vi börjar med folkskaran, de var helt med på noterna. Det här var party för dem. De tänkte, nu är det på gång som vi har längtat efter. Det var pilgrimer från Galileen, det var Jesu lärjungar och andra människor som förstod vem Jesus var. Och en del av Jerusalems invånare. Jag tror att en del var inte helt övertygade. Därför att bara några kapitel senare så står de där och ropar korsfäst, korsfäst. Men på något sätt dras de med i det här. Nu ropar de. Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och de citerade då en psalm de hade lärt sig som barnsben. Psalm 118. Där stod så här. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är i våra ögon. Detta är en dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Och så kommer det. O Herre fräls, det betyder hosianna. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Den gjorde precis som det stod, va? Tog kvistar och ställde sig där. Du är min Gud, jag vill tacka dig min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren till han är god, hans nåd varar i evighet. Så de inte bara citerar salmen, de gör som det står där. De ställer sig ungefär som vi gör ibland när vi ska på bröllop. Och så kommer bruden och brudgummen. Då står man med någonting och vajar över dem. Och de tågar liksom in där. De gjorde precis så. Med Jesus. Och hela staden kom i rörelse. Man kallar Jesus för profeten. Och det var inte bara en profet utan profeten. Bestämd form. Den som Mose hade talat om. Han kommer som fjärran var sedd av fäderens hopp. Psalm 103. Men de skriftlärda översteprästerna och fariserna tyckte inte om detta. Det var politiskt mycket oklokt att någon dök upp som kallade sig Messias. Det kunde störa den romerska ockupationsmakten. Och det finns beskrivet i Bibeln hur de samtalar om Jesus. Vad ska vi göra med honom? Vid tidigare tillfällen när han har uppväckt Lazarus så står det så här. Översteprästerna och fariserna kallade samman stora råd och säger, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och då kommer romarna att ta ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Man var rädd för Jesus. Denna människa som inte hade gjort en fluga för när, som sätter sig på oss när han rider in. Man var livrädd. Tänk om människor börjar tro på honom. Det kommer vända upp och ner på hela stan. Det hade redan gjort det. Vad ska vi göra? Och efter att han rider in, då står det att de samtalar med varandra. Fariserna sa till varandra, ni ser, vi kan inte uträtta någonting. Hela världen springer efter honom. Och strax efter att Jesus ridit in, då går han upp till templet. Han rensar det från kommersen som de tjänade pengar på. Och då står det, när översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom, hör du vad de säger? De tänker att Jesus skulle gå ut och säga, lugn, lugn nu. Ni får inte prisa mig för mycket. Sätt inte mig i centrum här. Nej, det gör han inte. Vad säger han? Ja, har ni aldrig läst? Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Jesus tog emot det här, särskilt från barnen. Här ser det ut som att Jesu intåg blev en verklig succé. Den stad som i Gamla testamentet kallas för den avfälliga staden, den prostituerade staden, är nu som den trogna staden. Den som verkligen tog emot Messias. Men ett par kapitel senare, kapitel 23, står Jesus där, förmodligen på Oljeberget, ser ner över staden och så klagar han över den. Vi har bara förflyttat oss några dagar i tid och nu är vi ett par dagar innan korsfästelsen. Då står Jesus där, istället för att tala om den trogna staden, så säger han, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Jesus red in som profeten. Nu stod de i begrepp att mörda honom. Och strax innan har han sagt, därför sände jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa. Andra ska ni gissla era synagoger och förfölja från stad till stad. Han säger, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina cyklingar under vingarna. Men ni ville inte. Trots att Jesus rider in, visar vem man är och säger, nu är jag här, så ville de inte. Och Jesus går så långt att han säger, staden kommer att bli ödelagd. På grund av stadens synd ska den skövlas och läggas öde. Jesus säger precis efter sin klagan, ni ser allt detta. Amen säger jag er, här ska jag inte lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. Men nu börjar jag närma mig min huvudpunkt. Ni kan inte ana vart jag är på väg någonstans. Det här blir väldigt intressant. För sen kommer det mest märkliga uttalandet Jesus gör i hela det här sammanhanget. Ty jag säger er, i slutet av hans klagan säger han, här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Precis som ni sjöng. Och som de hade sjungit. De hade stått där utanför Jerusalem och vajat med palmbladen, lagt mantlarna på marken. Och när lärjungarna hör det måste de tänkt, men Jesus, folket har ju välkomnat dig redan med de orden. Varför säger du att de inte ska se dig förrän de välkomnar dig? Vad menar du? Jo, Jesus ska komma ännu en gång till Jerusalem. På samma sätt. Fast på ett annat sätt. Advent firar vi till minne av hans första ankomst. Advent betyder just ankomst. Men Zakarias profetia är ju inte fullständigt uppfylld än. Det stod ju, jag ska utrota vagnar och Efraim hästar i Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas. Och han ska tala fri till hedna folken. Och hans herravälde ska nå från hav till hav. Från floden in till jordens yttersta gräns.
Och då ska folket än en gång välkomna honom, välsignade han som kommer i Herrens namn. För precis efter Jesu klagan så börjar han att tala om vad som ska hända i den yttersta tiden. En dag ska komma då Jesus ska tåga in i Jerusalem en gång till. Och folk ska säga, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Men det finns stora skillnader mellan hans första och hans andra ankomst. Advent handlar om det första. Jag vill nu tala avslutningsvis om hans andra tillkommelse. Och jag vill jämföra dem med varandra. Lyssna nu på mig, för det här kommer att gå undan. Första gången kom Jesus som Guds lam för att bära världens synd. Andra gången kommer han inte för syndens skull, utan som lejonet av Judas stam för att frälsa dem som väntar på honom. Guds lam för att bära synden. Nu kommer han inte för syndens skull. Han kommer av en annan anledning. Första gången kom han som ett hjälplöst barn i Betlehem. Han hade avstått från allt det gudomliga, har vi läst. Antagit en tjänare i gestalt. Han var begränsad i både tid och rum. Han blev hungrig, frusen och han var dödlig. Men andra gången kom han som den uppståndne. Odödlig, som helighetens ande bevisat vara Guds son i makt och välde. Han har ögon som eldslågor, säger Johannes. Han skriver i Uppenbarelseboken, mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen såg jag. Klädd i en fotsid klädnad, det var omgjord av ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, hans ögon som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glödde i smältugnen och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Ett hjälplöst barn, nu som den uppståndne och levande Jesus från Nazaret. Första gången kom han för att besegra ondskan och upprätta ett rike som inte är av den här världen. Han säger det när han står inför Pilatus. Och vi sjöng också, giv akt det helga riket ej är av denna värld. Eller hur? Psalm 103, vers 5 där. Men nu kommer han för att upprätta sitt 1000-årsrike på jorden. Det är bara 1000 år, sen kommer evigheten, det är en annan sak. För att binda ondskan i 1000 år och visa världen hur den hade sett ut om de hade tagit emot honom första gången. Jesaja profeterar, vad ska hända när Jesus kommer andra gången? Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt och de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin mun stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet kring hans midja, trofasthet bältet om hans fötter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta och deras unga ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål och ett avvant barn räcka ut sin hand mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka Isais rot där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Han kom för att upprätta ett rike första gången som inte är av den här världen. Nu ska riket kliva in i världen. Första gången kom han för att dö i Jerusalem. Han segrar när han lider, sjöng vi. Men andra gången kommer han för att regera från Jerusalem. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Och Jesaja profeterade i sitt andra kapitel, det ska ske i den yttersta tiden. Att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakob, Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Detta är vad som händer när Jesus kommer andra gången och blir hälsad på samma sätt. Hur kom han första gången? Ödmjuk, ridande på en åsna. Kommer han göra det andra gången? Nej. Han kommer på en vit häst som en segrande härförare. Uppenbarelseboken 19 säger så här: jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bär han många kronor. Han har ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: Konungars konung och herrarnas herre. Han kommer inte andra gången i ödmjukhet. Jesus är ödmjuk, men det är inte för att ödmjuka sig och ge sitt liv på ett kors för sina fiender. Nu kommer han för att upprätta riket och för att återta det som är hans. När han kom första gången så står det att vissa tog inte emot honom, men åt alla som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Nu kommer han för att ta det som är hans, framförallt hans församling som är hårt drabbad i den sista tiden. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotapall. Min hand har gjort allt detta, och så blev det till. Allt är hans. Vi är gäster och främlingar. Och när Jesus kom i ödmjukhet så avstod han från allt. Nu kommer han för att ta tillbaka det som är hans. Första gången kom han också för att älska sina fiender och ge sitt liv för dem. Och han dröjer för att han vill ge alla chansen att omvända sig. Men när han kommer andra gången, då ska han slutgiltigt besegra fienden. Det står i Zakaria 14: sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem, österut. Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker av mot norr och den andra mot söder. Detta ska ske när Jesus återvänder. Han ställer sig på Oljeberget och besegrar sina fiender. När han rider in i Jerusalem är han ensam senare. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Men nu har han änglahären och den uppryckta församlingen med sig. De himmelska härarna, står det, följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och det står i Judas brev: se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de begått och för alla hårda ord som dessa gudlösa syndar har talat mot honom. Första gången kom han för att själv bära domen och vreden över synden. Nu kommer han för att själv sätta sig på härlighetens domstol och döma mänskligheten med rättfärdighet. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och slutligen, första gången var det vissa som hälsade honom välkommen helhjärtat. Det ser vi när han rider in i Jerusalem. Folkskaran var stor. Man jublade och sjöng lovsång. Andra gjorde det halvhjärtat. Åter andra förkastade honom. Andra gången kommer han för att i Jesu namn Alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Alla kommer att säga: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hur ska vi förbereda oss? Vi lever mellan två ankomster. Den första har skett, den andra kommer. Kanske kan vi få hjälp av psalm 118 här igen. Vad läste vi? Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, till han är god. Hans nåd varar i evighet. Hur börjar det? Ordna er. Förbered er. Vad det betyder för dig, vad det betyder för mig, kanske svårt att säga en sån här stund. Men det finns en förberedelse som behöver göras. När vi väntar på att brudgummen ska komma och föra in sin brud i festsalen. Vi gör i ordning. Vi klär oss i våra bästa kläder. Vi kanske skaffar fram presenter. Vi bokar in, vi förbereder. Det finns saker som behöver ordnas inför det advent som vi nu har framför oss. Det säger Jesus själv. Spänn bältet om livet. Håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen. Vi stillar oss en stund i bön.